vi kanske kan köra igång. Först innan jag börjar, tack för att ni kom. Jag vet det är sen på dagen, håll ut, det blir snart fest. Så vad jag ska prata om det är API. Sent på dagen, ni har säkert hört jättemånga presentationer redan. Det kommer inte att bli så många tekniska förkortningar i den här, det kommer vara på en mycket högre nivå. Har ni tekniska frågor, fånga mig efter att jag kan prata om tekniken i evighet, ni har blivit varnade. Så mitt namn är Andreas Kron. Jag har jobbat med det här rätt länge. På nätet har jag väldigt mycket fantasi och kallar mig Andreas Kron, så ni kan hitta mig överallt. Jag började jobba med API och liknande teknologier för ungefär 10 år sedan på ett danskt företag som heter Kapow Technologies, eller hette Kapow Technologies. Och vad vi gjorde, det var att utveckla mjukvara för att skrapa data från nätet. Så enterprise level web scraping, skrapa jättemycket data från nätet och göra det tillgängligt i något sorts strukturerat format så våra kunder kunde göra någonting med det. Det handlar om allting från att integrera olika system. Det mest avancerade, eller det mest komplicerade ska jag säga, det var när det var ett gammalt stort datasystem. Det var en mjukvara som läste de där punkterna på deras lilla konstiga skärm, översatte till ett HTML-gränssnitt och sen läste vi det för att köra vidare till något annat system. Det handlar också om storbanker som till exempel använder data från nätet för att analysera investeringar och så vidare. Och när jag var produktchef på Kapow Technologies så började det bubbla lite. Det var Web 2.0, det var den tidens hype-ord. Och en av de sakerna som fångade mitt intresse, det var Chicago Crime Map. Det var alltså en karta som visade vad brott i Chicago hade hänt. Här hade det varit ficktjuvar, här hade varit mord, här hade varit en trafikolycka. Det är allt. Det är ingenting konstigt. Det ser vi nästan varje dag i varenda sajt. Men för 10-12 år sedan, när Chicago Crime App kom, så var det här någonting nytt. Det var mashups, det var Web 2.0, det var fantastiskt. Speciellt intressant var att han som hade utvecklat Chicago Crime App, han gjorde det innan Google gjorde det möjligt att använda Google Maps för att själv lägga till egen data. Han listade alltså ut hur ska jag göra för att Google Maps ska visa var brotten som jag har fått från Chicago-polisen, hur de ska visas på kartan. Och det här fick mig att fundera, det här tillsammans med att vi skrapade stora mängder data från nätet och gjorde det tillgängligt. Det fick mig att fundera väldigt mycket, för det vi höll på med det var ju lättillgänglig data. Vi tog alltså stora mängder data från någonting och gjorde det lättillgängligt för andra. Vi gjorde det möjligt för programmera att bygga ett pussel. Då kallades det pusslet mashups. Idag kallar man det API eller bara internet. För det är det här vi gör dagligen. Bygger pussel. Det är ingen som vill utveckla samma sak som någon annan redan har gjort, utan då kanske jag kan återanvända det istället. En bra programmerare är en lat programmerare som inte bygger allting från början själv. Även om det är riktigt roligt att skriva om saker, så det är snabbare att använda det som andra har gjort. Så vad jag gjorde det var att jag lämnade Kapow som jag tyckte var det bästa jobbet jag hade haft dittills och började det som är det bästa jobbet jag haft hittills, det vill säga jobba för mig själv. Jag har jobbat som konsult eller jobbar som konsult i mitt eget bolag Doptor när jag konsultar företag, svenska internationella om API till att börja med ren utveckling men mer och mer strategier. Hur tjänar man pengar på den här teknologin? Väldigt mycket arbete också med öppna data som är alltså data från myndigheter, städer och kommuner som de lämnar ut fritt. Valmyndigheten till exempel har stora mängder data om hur olika valdistrikt i Sverige har röstat. Så det finns väldigt mycket att jobba med både API och öppna data. Jag har även varit med och grundat Nordic APIs som till att börja med var en serie konferenser just om den här teknologin, dess möjligheter och affärsmöjligheter. Och nu också en väldigt aktiv blogg och publicerar massa böcker om det här. Och jag jobbar nu på Overview News där vi tillbaka till mina webscraping-dagar indexerar nyheter på nätet, nyhetsartiklar och gör det tillgängligt för utvecklare och entreprenörer att använda för att analysera eller övervaka nyheter. Som ni ser så jag har jobbat på en del olika ställen men färgskalan är rätt lik så jag får prata med hon som hjälper mig att designa loggorna för det börjar bli lite väl likt van. Så jag har jobbat med det här ett bra tag. Och sett projekt lyckas och sett projekt misslyckas. Och det jag vill prata om här idag det är både vad man ska göra för att lyckas och vad man ska undvika för att misslyckas. ett sånt här projekt. Och då är det framförallt definiera vad API är. Så vi pratar om samma sak. Jag vill prata om vad det är bra för och vad det inte är bra för. För som titeln på min presentation antyder, så det är en liten hyperteknologi som alla teknologier som kommer, så är det fantastiskt, ska lösa alla problem. Bara vi har en internetsajt så löser det alla problem. Bara vi har en Facebook-sida löser det alla problem. Bara vi har en kö så löser det alla problem. Det är inte riktigt sant. Detta är en bra teknologi för att lösa vissa problem. Då är det bra att veta vilka problem är detta ett vettigt verktyg att använda. Och också strategin. Hur kan det här påverka strategin i projekt och företag? Hur kan man få mest ut av det här? Och innan jag kommer till strategin så vill jag definiera vad API är. Och innan jag definierar det så vill jag hoppa tillbaka i tiden till innan vi hade datorer. Och då hade vi väldigt lite data. Vi skapade väldigt lite data. Det var inte så många som kunde skriva. De som skrev inte några långa romaner. Det var mer 140 tecken på den tiden. Inhuggen stentavla, skrivet på pergament, kanske tryckt i en bibel. Det var inte mycket data. Ville du skicka data någonstans så tog det månader, skepp, hästar. Min favoritstory där, det är när påven skulle skicka ett brev till Genghis Khan. Skrev en sida, det var inte mycket. Det tog månader innan Genghis Khan fick det. Sen fick det översättas i 8 led innan Genghis Khan kunde läsa det. Och han förstod inte ett ord, för han visste inte ens vem påven var. Då hade vi väldigt lite data. Idag har vi mycket data. Var en av oss här inne har antagligen producerat mer data idag än mänskligheten gjorde på 10 år för några 100 år sedan. Er telefon har hela tiden koll på var finns ni någonstans via GPS. Ni uppdaterar sociala medier. Ni söker vilken tunnelbana ni ska ta hit. Det är också data ni har skapat. Ni skapar data hela tiden. Vi har sensorer som skapar data. Det finns jättemycket data. Tittar vi framåt i tiden så kommer det finnas jättemycket, ofantliga mängder data. När Internet of Things verkligen kommer igång och vi har sensorer i allting, i skor, glasögon, glödlampor, överallt som är internetuppkopplade, då kommer det ännu mer data. Det blir alltså bara mer och mer och mer data. Jag citerar mig inte på det, men jag tror det är någonting i stil med 80-90% av alla fotografier som någonsin har tagits av mänskligheten finns på Facebook. Det säger en del hur mycket data vi producerar nu jämfört med vad vi gjorde tidigare. All den här datan gör att det blir mycket mer komplext för oss som jobbar med data att hantera den. Ett annat hyped word, big data, det handlar ju om bara hantera data som är stora mängder data, så stora att de är svåra att hantera. Så hur hanterar vi all den här datan? Och all den här funktionaliteten som ligger bakom datan. Helst genom att gömma komplexiteten. Det här är en bild från en tysk ubåt från första världskriget. Jag vill inte vara 20 meter under Atlantens yta och vara tvungen att vrida på en av dem där för att överleva. Det är inte ett bra system. Men ibland känns det så när man ska utveckla moderna system. Vad ska jag göra? Det finns data från alla. Hur vet jag vilken data som jag ska använda? Om jag vill göra någonting komplext måste jag bygga allting från grunden. Det kommer att ta evigheter. Så vi bygger inte allting från grunden, som jag redan har nämnt. Utan i de flesta fall så använder vi någonting som gömmer komplexiteten. Som tar hand om ett problem så vi kan koncentrera oss på någonting annat. Och det där API jag kommer in. API, Application Programming Interface, det är helt enkelt ett tekniskt kontrakt. Vi kommer överens om att du frågar mig på ett speciellt sätt, så skickar jag tillbaka data i ett speciellt format. Det är inte svårare än så. Sen kan man ju lägga till många steg som säger, men har du rätt att ställa den här frågan? Har du ställt tillräckligt många frågor redan den här månaden? Har du betalt din räkning? Och så vidare. Men i princip så är det ett tekniskt kontrakt. Vi har kommit överens om hur du hämtar data från ett system. Ett exempel på ett sånt här API som gömmer komplexitet kommer från Uppsala företaget 46 Elks. De gör det möjligt att skicka, ta emot sms, mms, hantera röstsamtal, bygga upp röstmenyer, tryck 1 om du vill prata med försäljningsavdelningen och så vidare. De gör det tillgängligt via ett API, ett tekniskt kontrakt, så vem som helst kan bygga in i sin applikation att ta emot sms eller skicka sms. Ni har alla fått sms när ni ska gå till tandläkaren till exempel. Det är någon som har alltså byggt in det i ett system. På samma sätt kan du använda 46 Elks för att bygga in det i vilket system som helst. Eller MMS, eller ta emot sms. Svara på det här meddelandet om du röstar för, ja, vad det nu kan vara för någonting. Och vad gör då egentligen 46 Elks? Ja, de har ju då ett tekniskt kontrakt som vem som helst kan använda, men bakom det, under ytan, så har ju de kontrakt med telekomföretag. De vet hur de ska göra för att skicka olika trafik till olika telekomföretag beroende på hur lasten ligger till, svarstider, vilket land det ska skickas i. Det behöver inte ni bry er om. Om ni behöver sms-funktionalitet i någon app, i något system, då vill inte ni börja med att ringa Telia och fråga vilka televäxlar har ni nu egentligen nu för tiden? Jag har jobbat med någon televäxlar, ni vill inte göra det, jag lovar. Ni vill koncentrera på någonting annat. Ni kanske vill koncentrera på användarupplevelsen, på att leverera det kunden vill ha innan budget tar slut. Det finns gott om andra saker att koncentrera sig på istället för att hantera telekomproblematiken. Bara sätta sig in i den världen är ett härke. Och det behöver ni inte med 46 Elks och liknande företag som tar hand om det. Så det är ett väldigt enkelt exempel hur man kan outsourca någonting. Outsourca komplexitet. Och det gör vi ju dagligen i vilket IT-projekt som helst. Microsoft Tech Days, det handlar ju till stora delar om att outsourca komplexitet till Microsoft, till Azure, till något av alla de företagen som står där ute och pratar. Välkommen! Så det handlar helt enkelt om att gömma komplexiteten, inte ta hand om allting själv och ha ett tekniskt kontrakt som ser likadant ut oavsett vilken teknisk plattform ni använder. Vill ni skriva er applikation i Lisp eller COBOL så frågar jag varför, men ni kan, och ni kan fortfarande använda till exempel 46 Elks. Sitter ni i .NET eller Ruby eller Python eller vad som helst, ni kan fortfarande använda API. För det är plattformsoberoende. Kontraktet ser likadant ut. Ett annat exempel på gömma komplexitet kommer från företaget där jag jobbar, Overview News. Som jag sa tidigare så indexerar vi alltså nyhetsartiklar på nätet och gör det tillgängligt för de som är intresserade att söka i via ett API. Ni kanske vill veta alla artiklar som har nämnt ert företag idag. Kan du hitta det via oss? För vi har redan samlat in datan och gjort den tillgänglig. Alternativet är att ni själva identifierar vad är alla de stora redaktionella medierna i Sverige. Sen så ska ni ut och hämta information på dem på ett praktiskt sätt, på ett skalbart sätt. Och sen ska ni göra någonting av den informationen. Och sen ska ni underhålla den lösningen. Det tar ofta så lång tid och kostar så mycket pengar så att man börjar inte ens planera det projektet. Det kan man nu outsourca till oss. För vi har löst den problematiken och det är allt vi gör. Det är det enda vi gör. Så jag får visa ett exempel på ett API-anrop som ni har sett det. Så här är ett exempel när man kallar Overview News API och söker efter alla artiklar som nämner Microsoft. Ser ut som vilken URL som helst som ni använder en webbläsare. För det här är API över nätet. Sen så finns det ju API som är till programmeringsbibliotek och så vidare. Egentligen så är varenda programmeringsspråket API för du vill inte skriva ettor och nollor. Detta är API över nätet. Och då spelar det ingen roll om vi sitter på samma server eller inte. Det går över internet i alla fall. Vilket gör att vem som helst kan komma åt de här tjänsterna. Beroende på vilka säkerhetsinställningar man har. Så detta är första delen i det tekniska kontraktet. Det är så här man ställer en fråga. Och då får man ett svar som ser ut så här. Detta är ett JSON-format. Det är någorlunda läsbart för människor, väldigt läsbart för maskiner. Och det är bara ett litet exempel av den data man hittar. Så läser teknisk kontakt, ställer fråga, får tillbaka ett svar. Och precis som vi tidigare pratade om hur mycket data det fanns för nu och imorgon, så skulle jag vilja jämföra API med produkter vi alla känner till. Kanske inte alla känner till den här väldigt snygga sportbilen från 70-talet. Men vi känner till fysiska produkter. Ni sitter på stolar. Ni har skor på er. Vi är ett hus. Den typen av traditionella produkter levereras och så är man klar. Är något fel på den stolen ni sitter, så måste ni lämna in den och få den reparerad. Den repareras inte av sig själv. Utan man har levererat det och så är man klar. Är man Volkswagen, så tar man tillbaka alla sina bilar och gör någonting vettigt med dem. Och det är det valet man har. Tittar vi mer på internetuppkopplade tjänster, alltså software as a service, så funkar det inte likadant. Om ni använder Azure, ni använder Gmail, använder Facebook, alla de är software as a service, så kan Microsoft och Facebook och Google alla ändra saker hela tiden. Och det är inget större problem. Vi vet att de gör det. Konstant. Jag hoppas de gör det. Jag vet att Facebook hela tiden ändrar saker i alla fall. Och det gör ingenting. För vi är människor som använder och vi anpassar oss. Vi klagar lite att någonting ser annorlunda ut och sen så glömmer vi bort det och vänjer oss. Och så klagar vi en månad senare och ser annorlunda ut igen. Men software as a service är ju inte samma sak som de traditionella produkterna. För det går att uppdatera kontinuerligt. API passar in där också. För API är egentligen software as a service, men inte menat för människor. Det går alltså att uppdatera kontinuerligt. Om vi i Overview News bestämmer att nej, men nu skriver vi om all vår kod, men vi ändrar inte API:et, vi ändrar inte det tekniska kontraktet, så skulle inte ni som användare märka det. Och vi skriver om saker kontinuerligt för att de ska bli bättre och bättre. Det som är skillnaden mellan ett API och software as a service, det är just användaren, maskin eller människa. Människa, bra på att anpassa sig. Maskin, inte fullt så bra. Även om man jobbar på att det ska bli mer anpassningsbart. Så om man uppdaterar API, då är det ju viktigt att man inte uppdaterar kontraktet, utan bara det som är bakom kulisserna. Och ett API är inte samma sak som en SaaS-tjänst som människa använder, för det är, då har du ju slutprodukten framför dig. Ett API är ett byggblock för att skapa någonting annat. Jag som använder sådana här API dagligen och gjort det länge, jag läser utan problem koden som kommer tillbaka, den data som kommer tillbaka för de flesta API och förstår den. Men det är inte alla som gör det, och det är framförallt inte särskilt användarvänligt. Man använder det för att bygga någonting annat. Vad bygger man då med API? En hel del saker som ni redan använder, som ni har använt idag. Mobiltelefoner till exempel. Inte själva telefonen, men alla appar som är på telefonen. Det är väldigt få av de apparna som håller sig bara på telefonen och inte hämtar någon data någon annanstans ifrån. Kollar ni SMHIs app vad det är för väder imorgon, då hämtar det data från SMHIs server. Kollar ni kameran på er telefon, då gör den inte det. Då är det bara i telefonen. Men de flesta appar kommunicerar över internet och hämta data någonstans ifrån, eller skicka data någonstans. Och tittar man på mycket trafik som går fram och tillbaka från en telefon som bara ligger där, så är det väldigt mycket trafik fram och tillbaka hela tiden. Och all den här kommunikationen mellan en app och en server sker via API. Vilket gör att de flesta företag har redan API, även om de inte känner till det, för de har en mobilapp. Jag tycker det är lite kul att alla svenska storbanker har mobilappar. Ingen av dem har officiella API-er. Det är väldigt enkelt att lyssna på trafiken mellan telefon och en server. Och då kan man se vad Handelsbanken eller Länsförsäkringar eller vem det nu kan vara, hur deras API ser ut. Och så kan man dokumentera det och lägga ut dokumentationen på GitHub. Så där kan ni hitta de flesta storbankers inofficiella API-er om ni är intresserade. Och det här mobilrevolutionen, den bygger ju väldigt mycket på att vi har appar som är internet, som kommunicerar över internet. Och där används API. Det är väldigt bra användningsområde för det. En annan bra användningsområde, det är ju molntjänster. Molntjänster är ju bara ett fint sätt att säga någon annans dator. jag har data i molnet. Ja, det låter jättebra. Du har det på någon annans data alltså. Och för att komma åt den informationen som ligger på någon annans data så kommunicerar du över internet via API. Så Dropbox och alla andra som har grejer i molnet, de har API tillgängliga för att läsa och skriva den informationen. Och jag garanterar att ni har använt någon molntjänst idag. Något annat som så sakteliga kommer, som det absolut pratas väldigt mycket om, det är Internet of Things. Jag vill absolut ha en sån där hatt någon gång. Internet of Things är ju allting är uppkopplat. Jag vill jättegärna att de här glasögonen är uppkopplade. Jag är lite trött på dumma glasögon. Jag vägrar bära Googles glasögon, men det är precis det. För vi börjar ju få allting internetuppkopplat. Vi har klockor på oss som internetuppkopplade. Vi kommer ha bälten, skor. Huset kommer internetuppkopplat. Allting kommer vara tillgängligt över internet. Och den kommunikationen mellan en sak och en server någonstans på nätet går via ett API. Så det är en teknologi som gör väldigt mycket annat möjligt. Därmed är det inte sagt att det är en teknologi som löser alla problem, men det möjliggör ju väldigt mycket saker. Och då är det värt att tänka på hos era företag. Vad har vi för någonting sånt här redan? Kan vi göra någonting mer med det än vad vi redan har gjort? Kan vi göra någonting mer med det än att ha en mobilapp? För ni har redan gjort grundjobbet, ni har tagit fram det tekniska kontraktet, gjort det möjligt att fråga och ta emot data. Kan vi gå och göra någonting mer med det? Så låt oss titta på ett exempel vad man kan bygga med API. Exemplet är genius.io. Precis som när jag började med det här så var det mashups och web 2.0. Då skulle alla ha coola namn, coola domännamn utan vokaler. Nu ska man ha .io, det är nog snart ute det också. Men genius.io, Stockholmsföretag. Vad de gör det är att analysera hur media skriver. Framförallt hur skriver de, hur könsfördelade är deras nyhetsartiklar. Skrivs det mest om män eller mest om kvinnor? Ni får själva gissa vad resultatet är. Och det handlar inte om att de skriver om ett ämne som handlar om kvinnor eller ett ämne som handlar om män. Det kan vara så enkelt som att när de pratar om Greklandskrisen så ringer vi kanske en kvinnlig expert på någon bank istället för den där manliga experten på SCB som vi alltid ringer. Så Genius säljer den här analysen till redaktioner som har det uppe på väggen framför alla journalister så att de kan se hur ligger vi till idag med könsfördelningen så att vi kan få lite mer jämlikt. På det sätt som det här är uppbyggt, det är att Genius hämtar nyhetsdata från oss, från Overview News. Outsourcar alltså insamlingar av nyheter till någon annan. Det behöver inte de göra. När de har väl fått alla de här nyhetsartiklarna så skickar de det till ett annat API från IBM. Alchemy Entity Extractor. Som tar ut alla personnamn ur artikeltexten. Sen skickar de alla de här personnamnen till ett annat API som heter Genderize. Som säger att just om det här är en artikel på svenska så är namnet Anders en man. För det är väldigt viktigt vilken språk och vilken kultur det handlar om. Heter du Kim i Danmark är det antagligen en man. Heter du Kim i USA är det antagligen en kvinna. Det här kunde de byggt upp själva givetvis. Ursäkta. Det är fullt görbart för dem att samla in nyheter själva. Fullt görbart för dem att ta ut personnamn. Fullt görbart för dem att själva avgöra om det är man eller kvinna. Men det skulle ta så lång tid att de hade antagligen aldrig blivit klara. Det skulle kosta så pass mycket pengar i utveckling att de skulle antagligen aldrig blivit klara. Så den här analysen görs och en hel del annan analys också. Och de kommer fram till hur ligger fördelningen till för just den här publikationen. För Aftonbladet eller vad det nu kan vara för någonting. Dessutom så ligger allt det här på Azure. Så outsourcar också själva hårdvaran och alla servrar till någon annan. För det som är viktigt för Genius det är att vi har en analys som är korrekt och som vi kan sälja. Vi har en produkt vi kan sälja. Inte att vi har gjort allting själva. Ett annat exempel är Lego. Framförallt Lego-filmen. Everything is awesome. Jag vet inte om ni har sett Lego-filmen som kom för ett par år sedan. Det var väldigt stort för Lego att komma ut med en film tillsammans med Warner Brothers. De sålde givetvis ännu mer plastleksaker, spel, filmer, t-shirts, webbsajter. Det fanns väldigt mycket runt Lego. Lego sitter i en liten unik sits, för deras kunder är föräldrar som köper saker till sina barn. Samtidigt så har de väldigt mycket appar och spel som de vill att barnen ska vara aktiva på. Och då måste ju Lego verkligen hålla i den där informationen och inte dela med sig av vilka barn är det som använder oss, hur gamla är de och hur kan vi marknadsföra till dem. Utan hålla på den informationen så att de har kvar föräldrarnas tillit. För förlorar de den så förlorar de hela sin business. Så när Lego gjorde den här filmen tillsammans med Warner Brothers, så ville Warner Brothers göra appar och webbsajter där man kan logga in och spela och så vidare. Ren marknadsföring för filmen. Och vad Lego gjorde då, det var att komma överens med Warner Brothers att ja, det får ni göra, men kunden äger vi. För kunden är barn. Och den informationen håller vi på. Så, de hade ett API som gör det möjligt att göra den här funktionaliteten. Logga in med ditt Lego-ID i appar och webbsajter. All användarhantering sker av Lego som sen säger till Warner Brothers: det här är inloggad, det här är vettig användare. Nu kan ni köra vidare. Så detta är ett partnerskap mellan Lego och Warner Brothers som antagligen innehåller väldigt mycket legala papper. Men tekniken är rätt enkel. Det är ett tekniskt kontrakt. När någon loggar in så gör du så här, så tar vi hand om det, och när de inloggade så talar vi om att allt är klart. Och är ni intresserade lite mer av vad Lego gjort, så hade vi en presentation på en Nordic API-event för inte så länge sedan som ligger på YouTube. Så sök på Lego Nordic API så hittar ni det säkert. Ett annat exempel som jag vet, det är från ett företag som jag, Lego gillar jag, men det här företaget spenderar jag ännu mer tid på deras tjänst alldeles för mycket. Och det är Netflix. Netflix har inte ett API som ni kan använda. De har haft ett API, men det drog de tillbaka. Men de har ändå väldigt mycket API som de använder extremt mycket. Det är antagligen ett av de företag i världen som har högst antal eller högst trafik på ett API överhuvudtaget. Och det är inte publikt. Det är de som använder det och kanske ett fåtal partner. Om ni tänker på vad Netflix gör, så är det ju streama film, tv-serier till ofantligt många olika typer av devices. Samsung TV-apparater, Xbox, iPhone, Apple TV och så vidare och så vidare. Det är tusentals olika devices. Jag lade märke till när jag satt precis här inne och tittade på den här personen att jag bara med Apple-grejer här. Men ni kan roa med att de kan i alla fall inte synka tiden mellan sina med en iPad och iPhone, så det var inte så lyckat i alla fall. Men tusen olika klienter. Tusentals olika klienter, olika devices. Ni kan ju tänka hur roligt det är att implementera Netflix-klient på en gammal Samsung-TV eller någon liten någon ny smartphone som kommer upp. Det är nog rätt svårt. Tidskrävande och dyrt. Så vad Netflix gör är att de har ett extremt bra API som de använder internt. Så varje klient på varje telefon eller smartbox eller vad det kan vara gör så lite som möjligt. Så mycket som möjligt av logiken ligger i API som ser likadant ut oavsett vilken device det är. Så där har de valt att outsourca komplexiteten i varje device till ett API. Det är ju ren systemarkitektur att vi implementerar det på ett ställe och använder det på alla andra. Och det har de gjort via ett API. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel på man kan använda API internt i ett företag för att uppnå ett mål. Det är inte bara externt för att andra ska kunna använda det. Så, det var ett par exempel om allt från tjänstfördelning i nyheter till tv-program. Frågan är då, hur bygger man ett framgångsrikt API? Hur gör man ett framgångsrikt IT-projekt på 5 minuter? Det är inte helt enkelt. Men det första man måste göra här, det är ju faktiskt att definiera vad menar du med framgång. Och där finns det 3 olika nivåer av API som det är viktigt att veta vilken nivå bygger jag för. Vad är det jag ska göra egentligen? Den första nivån är att man gör ett privat API. Det är alltså ett API i stil med Netflix som har en användare och ni internt i ert företag. Det är ingen annan som har tillgång till det. Det kanske används för att ni ska göra en mobilapp. Eller det görs bara för att ni ska integrera två olika system med varandra och det är enklare att ha ett API än att göra något annat. Det är bara ni. Och då ser framgång ut på ett annat sätt än om alla ska använda det. Framgång är då om projektet ni ska använda det lyckas. Detta är bara ett enkelt verktyg. Nästa steg det är om partners ska kunna komma åt det. Alltså de som är utanför ert företag men som ni litar på och har någon sorts kontrakt med. Lego Warner Brothers till exempel. Då ser det lite annorlunda ut och det ser framgångsfaktorerna lite annorlunda ut. Är det byggt för att tre stycken partner ska använda det och de använder det, ja men då är framgången klar. Det är klart. Ser lite annorlunda ut om ni har ett öppet API, tillgängligt för alla. I alla fall om de betalar för tjänsten. Exempel på öppna API det är alla sociala medier som Twitter, Instagram, Facebook. De har ju det och bygger väldigt mycket av sin framgång på det. Salesforce har många publika API, IBM har många, Microsoft har en hel hög dem också. Och här handlar ju framgång att det ska vara många som använder det och att det kanske ska pusha försäljningen av andra av grundprodukten. Microsoft har inte API till Office-paketet för att de är snälla utan för att de vill sälja fler Office-paket. Så när man har definierat på var är vi någonstans, är det privat, är det partner, är det publikt, vad är framgångsfaktorerna, är det framgång eller inte? Då kommer man till nästa problem, då ska man faktiskt implementera det här också. Och för ett framgångsrikt API-projekt så krävs det teknologi, alltid det första man tänker på. Och när jag började jobba med API-projekt så tänkte jag, men det är klart det här handlar om teknologi, jag är programmerare, allt handlar om teknologi och gör det inte det så kan jag nog få det att handla om teknologi i alla fall. Men i ett framgångsrikt API-projekt så handlar det kanske till 20-30% max om teknologi. Det är inte ett tekniskt problem. Det här går att lösa tekniskt. Det är inte särskilt svårt. Det handlar om till mycket större grad det är organisationen bakom. Speciellt om det är ett publikt API. Förstår egentligen er chef vad ni gör när ni publicerar den här datan? Vet de i kundtjänst vad det handlar om när någon ringer och klagar på en tredjeparts app som använder ert API men som ni inte har utvecklat själva? Kan säljarna sälja det här eller inte? Vet de vad det är? Så det är som de flesta projekt, det handlar om människor och människors inställningar. Framförallt handlar det om att de som sitter på pengarna i ett projekt vet om vad det handlar om så att man fortsätter få budget. Den sista pusselbiten för ett framgångsrikt API, det är som i vilken framgångsrik produktutveckling som helst. Det är marknadsföring. Det är väldigt lätt att marknadsföra ett privat internt API. För antagligen är det de som har tagit fram API som ska konsumera det bara på någon annan plattform. Det är rätt enkelt att marknadsföra ett partner API. För att ring eller mejla de få partner som ni tror kan använda det. Sätta upp ett möte och prata med dem. Det är mycket svårare på ett öppet API som är publikt tillgängligt för alla. Och det missas väldigt ofta, speciellt när vi pratar om myndigheter och öppna data. Här publicerar vi data. Bara vi publicerar så kommer utvecklarna rusande och börjar bygga appar. Utan helvete. Nej. Det måste marknadsföras som vilken produkt som helst. Och man måste också ha en dialog med de som använder API-et. För det enda ni vet när ni släpper en ny produkt är att ni har inte riktigt fått det rätt utan det användarna när de väl sitter med det, de behöver någonting annat. Och eftersom ett API är ett byggblock i att skapa någonting nytt så vet ju inte ni vad det är för krav som finns i det projektet när de ska hela det projektet när de ska skapa någonting utan ni vet bara vad det vi har den här lilla biten. Ni vet inte kontext runt om så ni kommer att lära väldigt mycket i dialogen. Extremt viktigt att ha en dialog med de som använder det. Så när man väl har koll på de här sakerna, man vet vad ett API är, vad det kan användas till och därmed också vad det inte kan användas till. Hur kan man då ha det som en strategisk resurs? Vad möjliggör ett API som kan vara bra för strategin för ett projekt eller ett företag. Och jag har nämnt en del av de här grejerna tidigare, men låt oss gå igenom dem en för en. Det ger tillgång till data. Säger sig själv, det är ett tekniskt kontrakt för att distribuera data eller funktionalitet på något sätt. Det ger tillgång till data, jaha, so what? Men ofta så ger man tillgång till data som är väldigt viktig för en organisation. SMH ger tillgång till väderprognoser, det är det de gör. Facebook ger tillgång till statusuppdateringar, det är det de gör. Har ni ett API som har funktionalitet om banktransaktioner, då är det ju grunden på vad de som har publicerat API gör. Och det möjliggör ju nya lösningar, nya applikationer. Jag hoppas att storbankerna kommer ut med officiella API så att man kan se nya företag skapa nya sätt att använda bankdata. Bättre mobilappar till exempel. Bara en sån enkel sak. Och den här tillgången till data kan göra extremt stor skillnad. Det är bara att titta på sociala medier. Det är ett väldigt tacksamt exempel. För ni ser Facebook-knappen, logga in med Facebook på många ställen. Det är också via ett API. De använder alltså API, gör tillgång till data för att nå ut på ett väldigt unikt sätt. Det möjliggör också nya affärsmöjligheter. En ny produkt att sälja. Ett API kan, om du har en publikt API, kan det vara en produkt precis som alla andra. En ny produkt att sälja som kan säljas till en ny typ av användare. Här är Salesforce väldigt duktiga. De var tidigt ute med det här. Salesforce har ju ett webbaserat API eller webbaserat gränssnitt. Du kan gå in och hantera alla dina kunder och så vidare. Men de har också många API:er så att man kan bygga in Salesforce funktionalitet in i existerande system. Kommunicera mellan olika system, skicka in data till Salesforce och ta ut data från Salesforce. Och de var väldigt tidigt ute med det här och redan för 7-8 år sedan så var det något stil med 80-90% av all trafik till Salesforce var inte till deras webbgränssnitt utan via API, för det var så integrerat med andra system. Och nu har de gått vidare och publicerat många fler API och en hel molnplattform på det. Så att API kan vara en ny produkt som möjliggör nya affärer. Del av de här nya affärerna, det är nya partnerskap. För tänk på vad ni gör när ni gör ett API, publicerar det. Ni har definierat ett tekniskt kontrakt. Ni har utvecklat det som krävs bakom för att ni ska kunna leverera det här. Och sen vem som använder det, det är en annan fråga. Så om ni träffar någon potentiell partner som är intresserad av att integrera med er eller sälja era produkter eller vad det nu kan vara för någonting, då kan ni säga att ja, men det är klart ni kan göra det. Här är dokumentationen till API. Kör, testa om det funkar. Så kan vi diskutera affärerna sen. Den tekniska lösningen är gjord och kan användas av många olika parter. Och det är mer och mer vanligt att kravet finns för att det ska vara ett partnerskap, det ska finnas ett API så att vi kan integrera. Ett intressant företag som gör mycket med partnerskap där, det är faktiskt Uber, som nya tidens taxibilar. De har ett API. Så de gör en del intressanta saker med, bland annat att de betalar utvecklare om de använder API och det leder till nya kunder. Men också att de pratar med väldigt många olika företag om att integrera Uber-funktionalitet i deras intranät till exempel. Så för att boka en taxibil så ska de från receptionen kunna boka en Uber-bil. Den typen av partnerskap är väldigt enkelt att göra när API finns, för det tekniska kontraktet är klart. Investeringen i infrastruktur är klar. Det ger också väldigt mycket nya marknadsföringsmöjligheter. Jag nämnde Facebook som syns överallt. Det finns en hel del andra som också är väldigt bra på att synas överallt. Det går snabbt att skapa nya kampanjsajter och appar. Och någon som är väldigt duktig på att använda API för marknadsföring, det är Absolut Vodka. Det är inte det företag man tänker på, så att API, vodka. Men de är duktiga på det. De har ett API för drinkar. av en slump så är alla drinkar man skapar en API ett innehåll av vodka. Jag vet inte riktigt hur det går till, men så är det. Så ni kan skicka frågan till API. Jag vill ha en sötsur drink i ett highballglas med krossad is och kanske lite citrus. Och så får ni tillbaka recept. Snyggt. Lite roligt. Men inte mycket mer än så. Till det så har de också lagt möjlighet att du kan få en bild på den drinken även om den drinken aldrig har blandats tidigare någonsin överhuvudtaget. För de har tagit tusentals olika bilder på olika glas, olika vätskor, med is, utan is och så vidare. Och så lägger de dem ovanpå varandra och skapar en ny bild av den här drinken. Det är också lite roligt. Man kan få en video på hur man blandar den här drinken även om den aldrig har gjorts tidigare. För de har filmat en bartender som blandar alla de här olika drinkarna i alla möjliga olika sätt och så klipper de ihop det så de har en video. Det är också lite roligt. Nu då, vad kan de göra sen? Nu kan de ge det här till sina kampanjbyråer, sina reklambyråer. Så om det händer någonting i media så kan de direkt svara på att ja, men nu har det varit någon wardrobe misfunction när någon har visat sitt bröst på amerikansk tv. Vi gör snabbt en drink om det. Och här har vi en bild redo att skrivas ut och printas eller ut på någon website. De kan väldigt snabbt svara på det som händer. Och de kan dra ner tiden från idé till exekvering när det gäller reklam. Via sitt API som är öppet för partners. Jag tror det är öppet för alla oss också att leka med. Och det är bara en av möjligheterna man har marknadsföring. Att använda det internt. Det går att använda externt också genom att få ut sitt brand på så många olika sätt som möjligt. Och någonting som missas väldigt ofta när det gäller API är att det kan också användas för interna effektiviseringar. När man inte tycker bilen är tillräckligt bra så spänner man en häst framför så blir det mycket bättre. Jag bara tycker att den här bilden är så bra så jag måste använda den i varje presentation. Och det här är ju till exempel att integrera olika system med varandra. Skapa ett API en gång, använda för att integrera till väldigt många andra system. Kanske också använda det externt när ni ändå har det. Men det är en teknologi som möjliggör att man kan röra sig snabbare, gå snabbare från idé till exekvering när man väl har gjort grundjobbet. Programmering, systemarkitektur, IT-projekt handlar väldigt mycket om att modularisera och återanvända. Det är bara att det heter olika saker beroende på vilket årtal man pratar om det här. Det har hetat SOA, det har hetat allt möjligt. Idag så heter det API. Du outsourcar vissa grejer till någon del i systemet. Den delen i systemet kanske ligger någon annanstans. Det spelar ingen roll. Vi kan komma åt den funktionaliteten, den datan i alla fall. Så, avslutningsvis. Min röst håller. Så hoppas jag att efter det att ni är intresserade av att använda API. Det är inte bara att publicera. Det är att använda också. Era företag har antagligen API tillgängliga redan. Har de inte det så har era partners det. Har inte de så har Microsoft det. Det finns väldigt mycket funktionalitet och data tillgängligt. Om i princip vad ni vill. Vill ni översätta en text till en annan, det finns ett API för det. Vill ni hitta alla Sveriges kyrkor? Det finns ett API på det. Vill ni hitta alla bilder på delfiner? Det finns API för det. Vill ni hitta alla Chuck Norris-skämt som finns på internet? Det finns ett API på det. Det finns API för allt. Betalning. Allt möjligt. Så istället för att bygga saker själv, använd det. Och publicera API. Internt, externt, bara för partners. Men det här är väldigt bra teknologi att lösa vissa problem. Hur kommunicera olika datasystem med varandra. Internt eller externt. Så använd och publicera API. Är ni intresserade av att veta mer så fånga mig efter det här. Eller så har jag lite lästips. Själv har jag svårt att hålla tyst. Så jag skriver på mashup.se minst en gång i veckan om vad som har hänt med i API-världen. Vad är det för nya API och vad är det för nya trender? Hade jag startat den här sajten idag så har jag inte använt ordet mashup för det hela den hypen är borta. Nu har jag väl använt API någonting. Men titta gärna där. Titta gärna också på apilicens.se som är något ovanligt som ett gratis API-användaravtal. Så om ni publicerat API så finns det ett användaravtal där ni kan använda rakt av. Och anpassa. I alla fall kan ni spara väldigt många advokattimmar på att börja anpassningen där. API-katalogen.se lista på svenska API speciellt. Och där finns det rätt många bara där. Så man kan börja titta på vad det finns det för möjligheter. Och nordicapis.com, det finns konferenser, gott om videos från alla de konferenserna och gott om bra artiklar och böcker om hur gör man det, hur får man ut det mesta av det, hur hanterar man säkerhet och så vidare. Ni kan kontakta mig på andreaskron@overviewnews.com eller på Twitter @andreaskron. Gå in på overviewnews.com. Jag tackar för er tid och ha en bra fest efter det här.